Du lyssnar på Fjärrkontroll av Andy McNabb i översättning av Gösta Zetterlund, uppläst av mig, Mats Eklund. Gibraltar, söndag den 6 mars 1988. Vi visste inte vem av de tre som skulle utlösa sprängladdningen. Simmons hade inte kunnat säga mer än att det var en saftig laddning och att den skulle detoneras med fjärrutlösning. För tillfället kunde vi emellertid inte göra något annat än vänta. Säkerhetstjänsten hade folk på plats vid gränsstationerna till Spanien. Tills man fick syn på de misstänkta skulle Pat, Kev och jag stanna precis där vi var, på ett trottoarkafé intill Main Street, upptagna med att dricka kaffe, spana och lyssna. Vårmorgonen var frisk och klar, med en bländande blå medelhavshimmel och en sol som hunnit tillräckligt högt upp för att vi skulle kunna sitta i skjortärmarna. Träden som kantade det lilla torget var fullpackade med fåglar så små att jag inte kunde se dem i lövverket. Men de hördes tillräckligt för att dränka trafikljuden från huvudgatan, precis utom synhåll för oss. I hörsnäckan kunde jag följa när Johan gjorde en radiokoll med ledningscentralen. Allt han sa på nätet var exakt avvägt, tydligt och samlat. Johan var något av en världsmästare när det gällde ordning och reda. Om man satte sig på en kudde puffade han upp den igen i samma ögonblick man reste sig. Något mer hängivet fick man leta efter. Jag hörde ett väsande från tryckluftsbromsar och höjde blicken. En rundtursbuss hade svängt in på torget och parkerade ett 20-tal meter bort. Skylten innanför vindrutan sa "Ung i sinnet". Jag ägnade ingen särskild uppmärksamhet åt den. Jag var uttråkad och letade efter något att göra. Knuten på min ena joggingsko hade gått upp. Jag böjde mig ner för att ordna till den saken och kände hur hanen på min pistol, en 9 mm Browning, skar in i revbenen. Hölstret var dolt på insidan av jeansen. På det viset skulle bara kolven synas om jag öppnade min tunna svarta midjejacka. Jag föredrog att ha pistolen fram till. Flera av grabbarna hade pistolen vid sidan, men jag kunde aldrig vänja mig vid det. När man väl har hittat en placering man tycker om, ändrar man den inte. Man kan hamna ordentligt i knipan en dag och köra ner handen för att dra vapnet utan att hitta det. Det sitter ett par decimeter längre åt höger än man är van vid. Och man är död. Jag hade ett förlängt 20-skottsmagasin som stack ut från kolven. Dessutom hade jag tre standardmagasin med 13 skott var i bältet. Jag sa mig att om 59 skott inte räckte skulle jag inte vara kvar i det här jobbet. Gamlingarna började kliva av bussen. De var typiska engelsmän på utlandssemester, med männen i nästan identiskt lika kläder. Beige flanellbyxor, fotriktiga skor och tröja med V-ringning utanpå skjorta och slips. De flesta kvinnorna hade krimblen långbyxor med resår i midjan och sydda pressväck. Alla hade prydligt kammade och fönade frisyrer i bäcksvart, vitt eller blåtonat. De fick syn på trottoarserveringen och satte sig i rörelse mot oss likt en boskapsjord. Helvete också. IRA-killarna börjar tydligen bli desperata, muttrade Pat. De har skickat Barry Manilows fanclub. Är det kompisar till dig, farfar? Han flinade mot Kev som gav honom fingret. Vare sig man vill eller ej måste man lämna SAS när man fyller 40. Och Kev hade bara ett eller ett par år kvar på sitt kontrakt. Ung i sinnet-gruppen slog sig ner vid borden intill vårt och började studera matsedeln. Det var avgörande beslut som skulle fattas. Om de skulle ha kakor eller satsa på snittar. För det var halvvägs mellan 11 kaffet och lunchen och de visste inte vilket ben de skulle stå på. Servitören kom ut och de började tala till honom på ett övertydligt sätt, med en stavelse i taget. Han stirrade på dem som om de var tokiga. Över nätet hörde vi. Allmänt anrop från Alfa, radiokontroll, kom